Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus.
De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: judarnas kung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: ha, du som river templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Också det som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sade: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: vänta, så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Amen. Låt oss be. Ha tack min broder för din smärta. Ack, gör det för mig riktigt stort. Att dina sår, ditt brustna hjärta, må bli mitt hem, min tillflyktsort. Amen. I år blir vi stilla inför evangelisten Markus heliga ord. Vad som hände när Herren Sebaot utplånade detta lands missgärning på en enda dag. Missgärning. Det är vad du och jag har gjort. Ordet har att göra med det som är krokigt, förvridet, förvänt. Vad finns det inte hos oss sådant som är allt annat än rakt? Det är istället böjt och krokigt. När man ser på det i Guds ords ljus ser man att det är vridet hit och dit. Vi skruvar på sanningen, drar och tänjer. Framställer oss själva på ett visst sätt. Små förvrängningar blir till rejäla krokar. I Apostlärningarna 13 talas om att förvränga Herrens raka vägar. Att förvränga Herrens raka vägar. Den mun som skulle användas till att tala gott förvrids till allt slags ont tal. Det finns mycket i denna värld som är förvänt och som är bortvändhet från Gud. Stigar som böjer av. Och de har en dragningskraft hos oss därför att vårt hjärta är krokigt, bedrägligt, som profeten Jeremia skriver. Och Bibeln frågar, vem kan förstå hjärtats många avkrokar? Vem kan? Och profeten Jeremia svarar, Herren utforskar hjärtat. Herren finner det som är krokigt, missgärning hos mig. Och därför måste jag be, synd vars djup jag själv ej vet, fräls mig du som känner det. Att utplåna missgärning, det är vad han, Jesus, har gjort. Det är en person som är orsak till det. En och ingen annan. Det är Jesus. Det är Jesus. Och vi ska stanna inför denna händelse under två rubriker. Jesus förs mot korset. Jesus förs mot korset. Och det andra, Jesus på korset. Jesus på korset. Det första alltså, Jesus förs mot korset. Jesus bar sitt kors. Sitt kors. Det lär vi av Johannes evangeliet där det står, och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas huvudskalleplatsen. Markus låter oss veta något mer. Att man lät någon annan bära det ett stycke av vägen. Jag är inte bara lät, utan tvingade. Vi vet inte säkert varför man tvingade syrenén Simon att bära Jesu kors. Vi hör att han kommer gående från landsbygden. Troligt är att den 15-20 kilo tunga tvärbjälken som skulle bäras över axlarna har varit omöjlig för Jesus att bära längre. Hans sargade kropp har sjunkit ner under bördan. De många piskrappen över hans rygg har orsakat kraftig blodförlust och därmed utmattning. Men trots denna tortyr har Jesus ännu livet i behåll. Och ingen ska ta ifrån honom hans kors. Kan han inte själv bära tvärbjälken hela vägen till avrättningsplatsen, så sörjer Gud för att både bjälken och Jesus når dit genom Simon Cyreniens hand. Han skall korsfästas. Jesus och korset går inte att skilja på. Där Jesus är, där är korset. Där korset inte är, där är inte Jesus. Jag såg ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Jag vill inte veta av något annat än Jesus Kristus som korsfäst. Händelseförloppet präglas av hur Jesus låter allting hända utan att stå emot. Och just så var det förutsagt, det vi hörde Jesaja 53. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Lägg märke till hur Jesus står som mottagare för vad andra gör mot honom. Misshandlad, bortförd till att slaktas, tyst inför dem som klipper, borttagen, bortryckt från de levandes land, plågad. Jesus låter allt gå över honom. Väl förd på plats ger man honom myrra blandat vin, ett slags smärtstillande. Men Jesus tar inte emot det. Jesus tar inte emot det. Han vill hålla sitt redan omtöcknade sinne så klart som bara möjligt inför den avgörande stunden. Och man korsfäster honom. Markus går inte in på detaljer. Antagligen har de som hör tillräckligt med kunskap för att veta att det som författaren Cicero beskriver som det grymmaste, mest ohyggliga straff överhuvudtaget möjligt, är något som måste fylla varje människa med outsäglig skräck. Och man korsfäster honom. Nu är Jesus korsfäst. Han har blivit ett med korsets trä, just så som han vill. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Och med två rövare korsfästa tillsammans med honom, en på högra sidan och en på vänstra sidan, uppfylls skriftens ord som säger: han räknades bland laglösa. Jesus är fäst vid korsets trä. Han är förbannad bland laglösa. Och det är märkligt i det, eller det är inte märkligt, men vi lägger märke till att med Jesus fäst vid korset, då brakar ondskans krafter lösa. De krafter som förut så frenetiskt har velat föra Jesus mot korset och fästa honom där, tycks nu med all makt försöka få honom därifrån. De som går förbi hånar honom oavbrutet. De skakar på sina huvuden så att han ska se det och säger: ha, du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Hjälp dig själv. Stig ner från korset om du kan. Lämna korset. Jesus har mött detta under hela sitt liv. Jag måste gå till Jerusalem och lida mycket. Jag måste dödas. Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Jesus vände sig om. Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Du vill skilja mig från korsets förbannelse. Du vill skilja mig från den plats där jag stryker ut och utplånar all missgärning. Allt det som är krokigt och förvänt. Du vill hindra att någon kan sjunga: som molnen flyr för solens sken, och ej en sky blir kvar. Du vill inte låta syndaren se ett slaktat lamm stå där. Du vill ta ifrån syndaren nyckeln till himlen, mitt blod. Men det är inte bara dessa som går förbi. Förutom de som spyr ut hånfulla kommentarer, så säger Markus att den här kören, om man kan kalla det så, får förstärkning av överstepräster och skriftlärda. Fler vill få Jesus ner. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, borde nu gå ner från korset så att vi får se det och tro. Vad är det att tro på? En Jesus utan kors. En Jesus utan förbannelsen. Vad är det att tro på? Vad är det för hopp för evigheten? Inte nog med det. Markus låter oss veta att även de som befinner sig vid sidan av Jesus, denna kör, och nu hör Jesus även hur de som är korsfästa tillsammans med honom, även de smädar honom från alla håll. Samma svärdsägg som riktas mot Jesus gång på gång. Är inte du Messias? Hjälp då dig själv. Stig ner från korset. Men Jesus lämnade aldrig korset. Det var här han ville vara. Det var här, under Guds förbannelse, han ville tillbringa sina sista ögonblick på jorden. I ofattbar smärta. I oupphörligt hån. Anklagad, naken och ensam. Jesus är än en gång där han var. Jesus hade redan tidigt blivit lagd mot just trä när han lades i krubban. Och så som vandringen på jorden började, så ska den också sluta. Igen läggs han mot den hårda bädden, nu med spikar fastbultade i händerna. De händer som gett lindring åt så många, för honom finns ingen lindring. Följ mig från krubbans stråbädd till korset. Hela den vägen gick jag för dig. Och han måste säga: jag har sjunkit ner i djup dy. Jag saknar fotfäste. Jag har inget fäste. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Förakt har krossat mitt hjärta. Jag är sjuk. Sjuk av förakt, hatad, utan fotfäste. Han lämnade inte korset. Han steg inte ner. Tänk en sådan vän som så älskar den som gjort honom sådan smärta. Nu uppfylls skriftordet: han är verkligen en smärtornas man. Han är förtrogen med lidande. Och han är fast besluten att låta allt ont drabba honom själv. Inget hån får Jesus till att överge spikarna. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det var det som skedde nu. Guds enfödde son, utgiven för att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Jesus klamrar sig fast vid korset, trots allt som vill ta det ifrån honom. Han håller fast för att du inte ska gå förlorad. Jesus på korset. Jesus på korset. I grundtexten fram tills nu har namnet Jesus inte nämnts. Det står honom. Honom. Markus har hittills redogjort för vad som skedde tredje timmen och framåt. Nu har sjätte timmen inträtt. Åtskilliga timmar har gått i outhärdlig smärta. Då uppstod ett mörker över hela jorden. In till nionde timmen. Ett mörker över hela jorden. Det var dag, och ändå var det mörkt. Mörkret hade att göra med Jesus upphöjd på korset. Och Gud lät detta mörker komma över honom. Mörkret som kom över Egyptens land i 3 dagar var tjockt. Det här var ännu tätare. För just om att vara förbannad heter det i 5:e Mosebok. Du skall famla mitt på ljusa dagen. Så som en blind famlar i mörkret. Du skall bli plundrad utan att någon räddar dig. Utan att någon räddar dig. Plundrad. I samband med korsfästelsen delar man Jesu kläder mellan sig. Lotten avgör vem som ska få vad. Plaggen hade nämligen olika värde. Här var en som var plundrad. Men inte bara på kläder. Plundrad på allt. I förbannelse. Famlar som en blind i mörkret. Och utan att någon räddar. Jesus hade ofta talat om mörkret utanför. Förbannelsens mörker. Utanför är mörkt. För den som befinner sig där återstår bara mörker. Att kastas ut där är det värsta som kan hända en människa. Och vid nionde timmen ropar Jesus med hög röst. Jesus ropar. Och Hebreerbrevet låter oss veta det som vi också hörde. Att det sker med tårar. Gråt. Det har att göra med det mörker som vilar över honom. Och viljestarkt, efter långt lidande, uppbådar han de få krafter som återstår. Ropet är på hans modersmål, arameiska. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Markus har skrivit ner orden som kom från Jesu hjärtas djup. Min Gud, varför har du övergivit mig. Orden är hämtade från Psaltaren 22 som Jesus har lärt sig från barnsben. Han har stavat på de här orden Eloi, Lema, Lema, han sagt. Och redan själva inledningsorden signalerar en djup nöd. Det här upprepade nödropet. Min Gud, min Gud. Och följt av den här förfärliga frågan. Varför har du övergivit mig? Nu är Jesus, har han gått hela vägen från krubban till korset för att säga de här orden och uppleva dess fasansfulla verklighet. Övergiven av Gud. Och det var det som evangelisten Markus ville att vi skulle se. Att Jesus denna stund var övergiven av Gud. Att det är din tröst. Att han hänger där utan tröst. Ditt hjärtas enda tröst. Så krokigt och skevt som det är. Då synd och lag fördömer dig. Vad är det? Det är att Jesus har gått i döden och tagit skuld och dom på sig. Och som vi sjöng, Gud, all min synd på honom lagt. Och han står fast vid vad han sagt. Han står fast. Eloi, Eloi. Han kallar på Elia, säger de. En av dem springer bort och fyller en svamp med vinättika och fäster den kring ett rör för att ge Jesus att dricka. Och efter dessa sura droppar ger Jesus ifrån sig ett sista rop som Markus inte låter oss veta innehållet av. Men han säger, han utandades sitt liv. Så står det ordagrant på grekiska, han utandades sitt liv. Jesus är död. Han har dött. En laglös människas död. Den dödsbädd som jag, syndaren, skulle ha haft, den låg han på. Och så syns det som Markus berättar. Och templets förlåt, det ser Gud. Templets förlåt klövs i tu, uppifrån och ända ner. Denna förlåt av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn i konstvävnad och med keruber på. Keruber som skulle bevaka vägen till livets träd. Därför att denna synd som vi har talat om skiljer från Gud och för in i evigt mörker. Templets förlåt klövs i tu, uppifrån och ända ner. Lägg märke till betoningen. Han hade kunnat säga förlåten klövs itu. Men han säger uppifrån och ända ner. Jesus är död. Landets missgärning är utplånad. Han har gjort Akors dal till en hoppets port. Och där vid den porten hörs sång. O sköna plats invid Jesu hjärta. När synden tynger en sargad själ. Dit får jag komma med all min smärta. Vid nådastolen är allting väl. Allting väl. Denna sång skrevs av en skomakare som hette Jöns Petter Hansson. Och han skrev den när han var 26 år gammal. Samma år som han skrev denna sång dog han. O sköna plats. Om du är blind som en Bartimeus och lik en Thomas som ej kan tro och rik på synder som en Sackeus, vid nådastolen där finns dock ro och sköna plats. Att allting är väl där. Att två händer har kämpat och stridit för att jag skulle få evig frid och sluta mina dagar i evig frid. Och till sist vill jag citera något som Frank Jakobsen skriver i en av sina böcker. Han berättar om en man som bodde med sina föräldrar på en gammal gård uppe i bergen. Och det här barnet såg sin far slita med jorden. Ofta hade han tittat på faderns krokiga, hårda och spruckna händer. Han förstod ju också varför de var så slitna och skrovliga och spruckna. Men en dag när han tittade på de här händerna så slog det honom att händerna inte bara hade slitit med den här magra och motsträviga jorden. De hade gjort det för att skapa ett hopp om en framtid för honom och hans syskon. Och så såg han på händerna och så såg han sig själv som en avgörande del av dessa händers slit. Och så skriver Frank Jakobsen om Jesu händer. Dessa händer är märkta av striden som krävde mer än allt annat. De är märkta av att han har burit domen över mig. Jag var på väg mot en undergång som var 1000 gånger värre än någon annan undergång. Guds ord kallar den förtappelsen. Inget hade jag att ställa upp mot denna fruktansvärda dom. Och så skriver Jakobsen, då visar han sina sårmärkta händer. Och han säger vad dessa händer har skaffat. Frid vare med er. I flera hundra år var friden förutsagd. Oss till frid kom straff över honom. Vid nådastolen är allting väl. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom dina sårmärkta händer. Amen.